Hallå allihopa, kom hit. Vi måste se där. Det är direktsändning från kanslihuset. Regeringen presenterar sin nya giv.
Profileringen här i regeringen framskrider väl.
Moderniseringen utav regeringen hade sina skäl.
Nyuppdateringen utav regeringen var en god idé.
Du lyssnar på Tyres Radio 91,4. För mig, Gunnel Agrell Lundgren. Och då säger jag välkommen Gun Tombrock.
Tack så mycket.
Hörru du, dig har jag sett så många gånger och på så många ställen. Och alltid lika glad och vänlig.
Jaha.
Så jag är lite nyfiken på dig. Vem är du och vad har du gjort och sådär. Och senast så träffades vi på SBFs träff när Skärgårdspojkarna spelade där.
Just det.
Och då kom jag med en liten önskan att få göra en inspelning med dig. Det var SPF. Mm. Och där har du lite uppdrag. Du har varit sekreterare.
Ja, det var jag i 10 år tror jag. Alldeles med samma när jag kom in.
Med Rosmarie Lövgren. Och Kerstin Hallgren kanske.
Kerstin Hallgren var ordförande när jag kom in. Ja. Mm. Det stämmer.
Och numera så är du valberedning.
Det stämmer också. Vi är precis klara med vårt förslag.
Jaha, ja. Det var väl skönt. Är det svårt?
Nej, egentligen inte. Det gick faktiskt ganska lätt.
Och sen så har du hand om SPFs utmärkta lilla tidning. Som kommer några gånger om året.
Den kommer 4 gånger om året.
Och den är mycket matnyttig kan jag säga. Det står hemskt mycket i den.
Jag hoppas att den är matnyttig för medlemmarna. Det är ju det som är meningen med en sån tidning.
Ni har ju så kolossalt stor verksamhet. Det är ju något varje vecka.
Ja, det är flera saker varje vecka.
Nu tänkte jag inte prata så mycket om det. För att jag har ju just intervjuat er ordförande. Ja. Eva Kardell. Mm. Och där pratar vi om allt som SPF gör. Du är med i kommunala pensionärsrådet också.
Nej, det är jag faktiskt inte längre.
Längre?
Då? Nej, utan när jag gick ur styrelsen för 2 år sedan är det väl. Då lämnade jag också uppdraget att vara i kommunala pensionärsrådet. För att lämna plats åt de som kom in, bland annat Eva då. Där satt jag med först 4 år som ersättare och sen som ordinarie. Och det var ju väldigt intressant. Jag fick ju lära mig jättemycket om hur den här kommunen fungerar när det gäller äldre frågor främst då förstås.
Och det är väldigt aktuellt just nu. Det pratas hemskt mycket om äldre frågor. Ja. Och Eva är ju mycket engagerad också.
Oja.
Och hon har erfarenheter från Haninge där hon byggde upp deras äldrevård, eller vad ska man säga.
Just det.
Hanteringen. Mm. Har du några fler funktioner inom SPF?
Ja, jag håller i ett litet handarbetscafé. Vi träffas en gång i månaden och stickar mest. Jaha. Virkar lite grann och vi sitter borta på Radiovägen på vårt
lilla kansliet som jag har hört talas om.
Ja, just det.
Stickar ni mest?
Vi stickar mest.
Hur många är ni som brukar komma dit?
Ja, 5, 8. Det är lite olika. Sammanlagt så är vi kanske 10. Alla är inte där varje gång, men några är där varendaste gång.
Och ni snackar förstås. Och
det är väldigt mycket prat. Så det fyller ju en stor social funktion kan man säga också.
Det förstår jag.
Det är lite roligt med det där handarbetscaféet. Det kom till genom att vi hade ett möte för nya medlemmar i SPF. Och då var det någon sån här allmän rundfråga om det var någonting som de saknade eller som de ville göra. Och då var det en kvinna där som sa, jag skulle vilja lära mig sticka.
Ja.
Och då sa jag sådär, men det är väl enkelt gjort. Jag sa det inte där utan efteråt då. Vi ordnar ett litet stickcafé. Lätt och så blev det lätt som en plätt och okomplicerat. Vi har lokalen, vi tar med lite kaffebröd som vi turas om och fixar. Så vi har ju en kafferast också förstås.
Och inga protokoll.
Inga protokoll är jättebra. Det enda är att man behöver skriva upp hur många man har varit, vilka som har varit där.
För statistikens skull kanske.
Ja, precis. Ja.
Hade du varit lärare på språkcafé också?
Ja, det började jag med när jag gick i pension eller strax före eller strax efter. Röda Korset hade inne på Södermalm språkträning för invandrare. Och sen bildade de där en särskild grupp för invandrarkvinnor. För man hade då i alla fall den här uppfattningen att kvinnorna kanske... Ja, de kom inte till tals i de gemensamma grupperna utan det var männen som överröstade hela tiden.
Precis som hemma.
Precis som vanligt, ja. Så är det. Mm. Och det var faktiskt väldigt kul. Särskilt i början, mot slutet så blev det lite tradigt kan jag säga. Jag är på 10 år.
Oj, det var mycket.
Ja, en gång i veckan. På onsdagar, på förmiddagen. Ja, det var, men det var kul och ibland var det många och ibland var det få. Och ibland var det sådana som kunde ganska bra svenska. Och ibland så kom det ja, sådana som inte kunde någonting och dessutom var analfabeter. Så att, det
var en utmaning.
Alltså det funkade bra ändå med armar och fötter och händer och bilder framförallt.
Och det var bara kvinnor?
Och det var bara kvinnor, ja.
Annars hade de inte fått en syl i vädret där kanske.
Nej, och meningen med de där träffarna det var ju att man skulle träna att tala svenska. Mm. Men ibland så blev det ju ändå mera lektion, träna på prepositioner och lite sånt där.
Märkte du att de blev duktigare och duktigare?
Ja, det tror jag att man kan säga. Det är ju träning man behöver.
Då går vi över till någonting annat. Du har varit departementsråd.
Ja, det har jag varit.
Ja, det var väl någonting.
Ja, alltså överhuvudtaget att jobba i regeringskansliet var någonting tycker jag.
Det är ju närmast kungen kan man säga.
Ja, nästintill. Ja, så himla märkvärdigt är det ju inte det som... Är man departementsråd i ett departement då är man chef för en enhet eller en avdelning eller någonting sånt. Man kan vara departementsråd utan att vara chef också. Det var jag de sista åren jag jobbade.
Vilket departement hade du?
Ja, så jag började i utbildningsdepartementet som assistent tror jag. Jag är alltså en sån här långvägare.
Vad betyder det?
Ja, det betyder att man kommer inte in på sin akademiska examen. Jag har ingen akademisk examen. Jag har läst några universitetskurser men ingen examen. Så att jag har kommit in på mitt sunda bondförnuft brukar jag säga. Jag tror att man behöver ha juridisk kompetens och man behöver ha ekonomisk kompetens och sånt. Men sen finns det ju många uppgifter som man ska vara allmänt vettig.
Man har ju goda rådgivare.
Just det, det ska man ha. Ja.
Du sa utbildnings...
Utbildningsdepartementet började jag på och sen gick jag över till det som då hette industridepartementet.
Är det näringslivsdepartementet nu?
Ja, just det. Just det.
Ja. Och så... Vem var minister då?
På utbildningsdepartementet var Olof Palme utbildningsminister.
Var det så länge då? För mig smeten.
Ja, visst. Visst. 68 började jag där.
Då var du inte så gammal.
Nej.
Jag tar det baklänges här. Jag började med vad du gjorde senast. Vet du? Och sen så går vi ända ner till vaggan.
Ja. Ja, och... Jag arbetade ju inte åt Olof Palme på något vis för att jag var mera på en enhet som heter högre utbildning och forskning. Och det var Ingvar Carlssons ansvarsområde. Så att...
Bodde du här i Tyresö?
Nej, också? Då bodde jag i Mälarhöjden.
För du har ju bott på Rapsvägen har jag hört på Tyresö radio.
Oh ja, oh ja.
Då det... bodde ni ju väldigt nära varandra. Han bodde på Myggdalsvägen i Skåne
ja,
länge.
Ja. Ja, just det. Nej, men då bodde jag i Mälarhöjden.
Jaha.
Ja, jag flyttade ju hit till Tyresö 78. Mm. Så det var ju lite senare. Mm. Då jobbade jag på industridepartementet. Ja.
Hur många departement har du varit på?
Utbildnings-, industri- och miljö har jag väl varit på.
Ja. Jaha. Hur kommer det sig att man byter departement?
Det är väl alltid bra att byta arbetsuppgifter någon gång då och då i livet.
Byta minister kanske?
Byta minister får man göra hur många gånger som helst. Nästan varje gång det är val så får man byta av minister. Även om det inte är regeringsskifte så stuvar man ju ofta om när det har varit ett val.
Får man önska då? Nu vill jag ha ett nytt departement.
Nej, man får söka som vanligt eller också blir man tillfrågad.
Jaha. Vilka ministrar har du haft? Vad sa du? Utbildnings, då var det Olof Palme.
Ja.
Sen var du på...
Sen var jag på närings, då var det Tage G. Pettersson.
Jaha.
Tage G. Pettersson. Ja. Man. Så, ja.
Och det var viktigt med det där G, har jag
ja,
hört.
Ja, just det, just det.
Var det punkt efter G också?
Ja, just det.
Ja.
Mm. Vad var det sen då? Sen blev det ju skifte. Ja, och sen blev det ju... alltså jag kommer ju inte ihåg det här i kronologisk ordning.
Vi gör ingenting. Nej. Vi märker inte om du Nej. Ändrar på
det. Men det blev ju regeringsskifte. Och då blev det Olof Johansson jag jobbat åt. Och sen var det ju skifte... en gång
till. Var ni på miljödepartementet?
Nej, det var på industridepartementet.
Jaha.
Där jag så småningom kom att jobba på energienheten. Och då blev det energifrågor och då blev det Olof Johansson. Och sen var det Carl Tham en period och sen var det någon annan en period. Vad han nu hette, det var en icke-politiker. En jurist från Jönköping som jag har tappat namnet på. Mm. Och sen kom ju Birgitta Dahl och jobbade med energifrågorna. Och så blev så småningom så bildade man miljödepartementet. Och då kom jag in där. Och det var då jag blev departementsråd.
Vem var minister då?
Det var Birgitta Dahl.
Det var Birgitta Dahl, ja. Departementsråd, det är inte en politisk tjänst.
Nej, det är en tjänsteman.
Utan man får sitta kvar även om regeringen får gå.
Just det.
Så kan man säga.
Just det.
Och då var du chef över andra enheter.
Ja.
Myndigheter.
Ja, det kan man väl också säga. På miljödepartementet så var jag chef för en enhet för planering, budget och administration. Så det var mycket budgetsamordning och budgetsamordning hade jag jobbat med på energienheten och även på näringsdepartementet förut. Så det var ju rätt mycket. Sen kom det då till de här administrativa uppgifterna med personal och ekonomi för själva departementet. Budgetsamordningen, då var det ju mera ekonomin för... ja,
för varje myndighet.
Ja, för myndigheterna. Och sen hade jag någon eller ett par, det var lite olika under perioden, myndigheter som låg på min enhet också. Och de hade jag ju då ett särskilt ansvar för.
Vad gjorde du rent handgripligen? Personalfrågor, det kan jag begripa. Du tillsatte tjänster.
Ja, under någon period, under någon annan period sen så hade vi en särskild personalenhet. Då hade jag bland annat Naturvårdsverket.
Men du hade väldigt många medarbetare om man räknar ända ner till botten.
Ja, alltså det var en stor blandning av medarbetare från vaktmästeriet då. Sen de som jobbade med ekonomifrågorna och de som jobbade med budgetsamordningen.
Mm.
Jag vet inte, vi var lite olika över genom åren. 10-15 stycken,
men
lite
du,
mer ibland.
Jag föreställer mig att du delegerade, om man tänker på lönesättningen till exempel, det är något man förstår vad det är i alla fall.
Mm.
Då hade gissar jag, varje myndighetschef det personalansvaret att sätta löner.
Ja, ja, ja.
Så
ja.
Du gav bara ramar, bara och bara. Men...
Ja, alltså hur myndigheterna jobbade internt, det la vi oss absolut inte i. Utan det var ramarna, det var regleringsbrevet som vi jobbade med och uppdrag till myndigheterna.
Men du hade ett krav på dem att de skulle uppfylla det och det, ja, just det. I en just... viss utsträckning.
Ja, just det.
Gjorde de det?
Ja. Gjorde de inte det?
Duktiga, så... flitiga myror.
Ja, men vi har bra myndigheter i Sverige överlag, tycker jag. Sen ser man ju vissa saker som inte är bra. Men... Mm. Alltså jag började ju jobba när jag var 15-16 år direkt efter.
Där?
Nej, inte där. Jag började på Skogshögskolan som räknebiträde.
Jaha, ja. Med räknesnurra?
Med räknesnurra, ja, en sån här addo eller facit eller vad det var. Vi hade
lite X kommer jag ihåg.
Ja. Jaha. Där man fick sitta och räkna ihop. Ja, jag kan inte säga vad det var. I någon period satt jag och räknade årsringar. Det är du.
Oj, det är inte så lätt. Vi följde på vår tomt här i Fårdala en stor gran för några år sedan. Och jag räknade till 36... Ja. Årsringar. Ja. Och de var så små, så små, så små. Ja. Och det var kul att se, en del var ju bredare än andra.
Ja.
Goda år och sämre år på tillväxten.
Det här var väl något forskningsprojekt de hade, och så hade de sågat då trisser som var uppmärkta, och så skulle jag räkna hur många år det var på de där.
Ja.
Men det var mest, så var det att sitta med de där små apparaterna.
Det var när du var tonåring det där?
Ja, det var Sen började jag på Televerket, och då var det på en skrivcentral till att börja med. Och sen var jag...
Vad skrev man då? Räkningar?
På Televerket?
Telefonnummer?
Det var brev och allt möjligt. Jag vet att vi satt och korrekturläste telefonkatalogen någon gång.
Hela telefonen?
Nej, det var nog bara delar. Jag vet inte riktigt hur det var uppdelat.
Näringsdelen?
Nej, jag kan inte säga vilken del det var.
Det är sånt där man skojar om.
Ja, ja. Nej, men det var att skriva. För då skrev man ju på maskin från handskrivna koncept.
Mm. Ungefär som på apoteken. Vi skrev etiketterna från handskrivna recept.
Ja, just det. Just det. Det är lite skillnad. Jag har ju, om jag tittar tillbaka, så har det ju skett en himla utveckling från när vi satt där och skrev. Nu skriver ju folk själva.
Mm.
De som ska producera
det
någonting.
Det finns inga sekreterare.
Nej. Uh-huh. Ja, sekreterarna har väl i så fall helt andra uppgifter. Och när man ska mångfaldiga... Vi skrev brev, så hade man karbonpapper, och det kunde vara upp till 6-7 kopior. Och så skrev man fel på en bokstav någonstans, då skulle man sudda på alla de där.
Tippex?
Ja, det kom sen.
Det fanns inte
i början jag började, utan ja. Då skulle man sudda.
Jag kommer ihåg, det kom en skrivmaskin med kula. Ja. Jag hade bokstäverna på kula.
Ja,
och där fanns det då som man kunde backa på något sätt.
Precis.
Och sätta in den felaktiga bokstaven som gjorde det vitt.
Det
och
var ju jättebra.
Satte man rätta bokstaven.
Ja, det var ju jättebra.
Men det gick inte igenom alla 6 kopiorna, antar jag.
Det kommer jag inte ihåg. För jag vet inte om jag skrev så mycket på den där med kula. När det var, då skrev jag andra saker, tror jag.
Du kanske aldrig skrev fel.
Jo då, det gjorde jag. Absolut, absolut.
Var är vi nu i år?
Ja,
i din ålder? Har du blivit 30 nu?
Ja, det kanske jag har blivit.
Nej,
jag var
30,
riktigt. Då var jag på Televerkets försvarsbyrå som sekreterare åt den chefen där.
Försvarsbyrå?
Ja, alltså Televerket har ju, eller hade, jag vet inte hur det är nu, då uppgifter om det skulle hända någonting i världen.
Man var ju krigsplacerad på den tiden.
Ja, just det.
Och skyddsrum byggdes på Sikvägen, det kommer jag ihåg.
Jaså,
jag bodde där några år i slutet på 60-talet och där fanns det skyddsrum.
Ja.
Jaha, det var Televerket.
Ja.
Och sen...
Och sen blev det utbildningsdepartementet. Då är vi framme 68.
Mm. Vad gjorde du där från början?
På Televerket?
Nej, nu tänker jag på utbildningsdepartementet.
Då var det budgetsamordning. Och då var jag assistent eller kanslist som det kallades på. Det heter väl så fortfarande tror jag. Man hjälpte till. Och det är också sånt som har utvecklats väldigt mycket över tiden. Min uppgift var att bland annat sköta i budgetarbetet då, en perm som vi kallade för normalen. Och där skulle jag föra in budgivningarna så att säga. Nej, nu hade man gått med på att det skulle vara x kronor till då, till den och den myndigheten. Ja, då skulle jag skriva in det i normalen. Och sen,
skrev det för hand?
Ja, och sen skulle jag då gå till de här permarna som stod hos statssekreteraren och hos enhetschefen och hos några andra och föra in så att det blev rätt i dem också. Så att det stämde då med det som stod i den här normalen. Ja, ibland så handlar det om att bara byta ut några sidor förstås.
Du gillar siffror, verkar det som?
Ja, sådär.
Ja, men sådär.
Ja.
En del har ju lättare för det än andra, kan man säga. Ja. Jaha, och sen?
Du lyssnar på Tyresradion, där förra departementsrådet Gun Tombrock berättar om sin tid i regeringskansliet och annat.
Ja, var var vi någonstans? Vi var på utbildningsdepartementet med budgetsamordning.
Just det.
Ja.
Satt du med i budget, vad heter det? Ja. Resonemangen också?
Ja, då var jag en liten assistent som försökte hålla reda på vad de sa.
Med ögon och öron på skaft, så du skulle lära dig att kunna sköta dig själv nästa gång, kanske?
Ja, det vet jag inte. Jag hade nog samma uppgifter år efter år där. Jo, nej, men då var det dragningar och då var det ju också den här traditionen kan jag nästan säga att ja, de höll på sent och man satt kvällarna igenom och det var liksom, det hörde till.
Så var det bara?
Ja, så var det. Ja. Märkligt egentligen. Ja.
Hur gick det? Fick ni sova ut någon morgon då? Eller skulle ni vara på plats klockan 8?
Ja, egentligen. Fast det var nog så att det var sena morgnar för en del i alla fall.
Men du är lite nattmänniska va?
Nej, det tror jag inte att jag kan påstå.
Nej.
Inte natt, men kväll.
Ja. Du är inte uppe med tuppen varje morgon?
Nej,
nu längre.
Nej, inte nu längre. Nu tycker jag det är jätteskönt att sova tills jag vaknar. Och, ja.
En av fördelarna över den här åldern.
Absolut, absolut.
Hur gick du vidare sen?
Ja, sen blev jag raggad över till näringsdepartementets planerings- och budgetsekretariat. Och det var också budgetsamordning och administrativa uppgifter och sådär.
Mm. Men på lite högre nivå då?
Lite, ja.
Lite.
Då var jag kanslist eller förste kanslist eller någonting sånt där.
Ja. Ja, de har ju sin rangordning inom det statliga.
Ja. Och sen så småningom så blev jag väl departementssekreterare. Ja, kanslisekreterare vart jag först. Ja. Och sen departementssekreterare och då började jag jobba på en sakenhet på energienheten med energifrågor.
Som låg under energidepartementet.
Ja, det låg på näringsdepartementet.
Nuvarande,
alltså gamla industridepartementet.
Ja, just
ja, det. Gäller att hålla
när du säger sekreterare så där, det är ju inte någon vanlig mötessekreterare precis, utan det var ganska många uppgifter man hade. Eller
alltså en departementssekreterare kan man väl jämföra, ja det är en handläggare, ja. Och titlarna i regeringskansliet förvirrar ju, alltså högsta tjänstemannachefen är ju expeditionschef och det är väl inte bara en gång som expeditionschefen då har, man har trott att jag har varit förmannen på expeditionen,
ja,
vaktmästaren.
Ja, och det var det inte.
Och det var det inte, nej.
Och du gick vidare?
Ja, sen bildades Miljödepartementet 1987.
Under Birgitta Dahl.
Under Birgitta Dahl, ja. Och då blev jag chef för den här enheten för planering, budget och administration.
Planering, budget, administration. Det var ju som hand i handsken. Det var ju det du hade jobbat med.
Så. Ja, just det.
Härligt.
Det var det.
Men på en högre nivå.
Ja.
Hur är det att jobba på en statlig arbetsplats så där högt upp? Är det väldigt strikt och allvarligt eller är det glada skratt dagarna i ända?
Ja, det är nog både och skulle jag säga. Det är nog både och.
Det kanske inte skiljer sig så mycket från andra arbetsplatser.
Nej, det gör det inte, utan det beror väldigt mycket på vad det är för personer som är runt omkring en faktiskt.
Ja. Ja. Som departementschef anställde du personal själv då?
Alltså jag var inte departementschef. Det var statsrådet.
Det var statsrådet.
Ja.
Birgitta Dahl.
Ja,
ja just
till att börja med. Sen var det ju andra som kom. Vart eftersom.
Ja. Det här är namn, kära lyssnare, som ni känner igen från ert vuxna liv kan man säga.
Ja.
De är ju inte i arbete just nu, de här personerna.
Nej.
Birgitta Dahl ser man ju då och då.
Ja.
Men alla lever ju inte heller. Palme till exempel.
Nej. Nej, och inte Kjell Larsson och inte Anna Lind. Som var min chef då under några år.
På vilket departement var
det? Det var på miljödepartementet.
Ja, just
hon var ju miljöminister innan hon blev utrikesminister.
Ja, just det. Tiden går.
Ja,
man förpassar sig bakåt nu när du berättar om allt det här. Mm. Var hade du din arbetsplats rent fysiskt?
Till att börja med i Gamla stan. På Storkyrkobrinken. Ja, utbildningsdepartementet låg ju vid Mynttorget när jag tänker efter.
Var ännu närmare riksdagshuset.
Ja, just det. Mm. Och sen flyttade vi över vattnet till Fredsgatan.
Rosenbad?
Nej, ja, alltså i och för sig. Miljödepartementet hade lokaler i Rosenbad och på Fredsgatan till att börja med. Inte särskilt praktiskt. Men så småningom kunde miljödepartementet flytta över till Röda Bodarna, som man säger. Centralpalatset som ligger vid Tegelbacken.
Jaha.
Mm. Stockholms första kontorshus tror jag man kallar det.
Så du har jobbat åt staten hela ditt liv?
Ja.
Där var du kvar till pensioneringen då på...
Jag brukar säga att jag är en byråkrat.
Men du ser inte så byråkratisk ut.
Nej.
Men det verkar ordning och reda.
Ja, jag hoppas det.
Om man tänker på den här fina tidningen som ger ut på SPF.
Ja.
Har du några andra intressen vid sidan av SPF nu?
Ja, du menar vad jag engagerar mig i för någonting jag...
Ja, eller vad du tycker är kul.
Jag tycker att allt möjligt är kul egentligen.
Ja, ja, du är med i Seniornet bland annat.
Jag är med i Seniornet. Jag är med i hembygdsföreningen. Där är jag inte särskilt aktiv. Jag brukar diska när vi har öppet hus i Alstorp. Mm. Eller så säljer jag bullar på julmarknaden eller någonting sånt där.
Det är snart våffeldags på Alstorp i mars, va?
Ja, semlor.
Semlor är det. Just det, semlor är det.
Ja.
Ja, men jag säger ju det. Jag har ju sett dig överallt. Ja. Bland annat där på Alstorp.
Mm.
Ja. Samlar du på någonting? En del samlar ju frimärken, andra samlar på flodhästar eller sköldpaddor.
Ja, men sköldpaddor.
Samlar du på det?
Jag har ju en liten samling här ute.
Den måste vi få titta på.
Ja, det får du göra. Det får du göra. Fast jag har nu i många år sagt att nej, nu är min samling komplett. Det är inte så stor, det kanske är 20 stycken eller någonting.
Men varje har en historia, föreställer jag mig.
Ja, så är det. Jag tycker det är kul att resa. Och så började jag med att köpa några stycken faktiskt. Första gången nere i Kambodja tror jag det var, på någon marknad. Och sen har jag fortsatt då på olika resor. Och så har jag sett, där finns en sköldpadda.
Ja.
Då köper jag den.
Ja.
Och sen har jag fått någon också, men de flesta har jag köpt själv. Mm.
Och du kommer ihåg var du köpt dem kanske? Oja. Eller skriver du under?
Nej. Det så många är det inte, så det går att hålla.
Än så länge har du minnet i behåll, trodde jag du skulle säga.
Ja, jo, så kan det också vara. Ja. Vi får väl se hur det går så småningom.
Du, under den här tiden när du har arbetat, har du några särskilda minnen? Någonting? Ja, det är klart Anna Lindh blev mördad.
Men då, ja, alltså det var ju... Då var hon ju inte miljöminister. Men det var ju ändå våran chef. Och hon var väldigt uppskattad när hon var på miljödepartementet också. Mm. Det var hon faktiskt.
Mm. Det. Och så Palmes mord.
Ja, men det...
Då var du så ung.
Ja, nej, inte för ungdomens skull. För att det var ju... Det grep ju alla människor, ja, för att det var visst. Så hemskt och att det kunde ske överhuvudtaget i vårt land. Det tror jag drabbade många.
Det hade man inte kunnat föreställa sig, nej. Faktiskt.
Nej.
Nej, samma sak med Anna Lindh, det kunde vi ju inte heller föreställa oss.
Nej.
Då var det kaos på departementen, förstår jag, ett tag. Eller kunde ni jobba på så?
Ja, vi jobbade på. Det blev ju mycket mera prat i kafferummen och korridorerna. Och så, helt naturligt.
Spekulation.
Ja, det var väl bra. Det är som efter, eller inför varje val, så blev det ju i departementen någon slags stillestånd. För att före så var det ju innan, ja då visste man ju inte, ja vad skulle ske och får vi nya chefer. Och, för det är ju inte bara ministern som byts ut, utan det är ju den politiska ledningen också med statssekreterare och sådär. Och det påverkar ju naturligtvis oss tjänstemän väldigt mycket. Det hade vi ingen inblandning i. Och sen efter varje val så var det ju också då en sån här period när innan den nya regeringen har tillträtt och innan det är klart, då fattas inga stora beslut utan bara sånt här som måste beslutas. Och då är det lite halvstillestånd och då är det mycket spekulationer. Så här, ja, vem är det som blir minister? Och, ja, så.
I början när du jobbade så var det väl ganska öppet. Nu tänker jag på lokalerna, dörrarna var öppna, det gick och vem som helst kunde kliva in.
Vem som helst kunde gå rakt upp till statsrådet.
Ja, och hälsa på.
Ja, så var det ju faktiskt.
Och sen så blev det Fort Knox så småningom.
Så småningom, ja.
Jag kommer ihåg när Kuwaitkriget började. Jag har en bekant som då jobbade på regeringskansliets förvaltningskontor. Mm. Och när jag kom för att hälsa på honom, då var han ju tvungen att gå ner och öppna 1000 lås innan han kunde släppa in mig. Mm. Och sen så fick jag gå igenom alla de där stängda dörrarna till hans rum. Och det var ungefär 1990, tror jag. Sen, och då...
Kommer inte ihåg när... Men då var det... Då var det helt klart stängt.
Jag tror man började låsa ungefär i den vevan.
Ja. Kanske att det var till och med tidigare. Vi hade ju ABAB-vakter, som det hette på den tiden, som satt i någon reception då för varje departement. Och det var ju mera som service, kan man säga, för besökare. Men det blev ju strängare och strängare.
Men jag kommer ihåg också att en jul så skulle jag lämna en senapsburk just till denna kille. Mm. Då jobbade han på Brunkebergs torg, men han hade samma uppdrag.
Ja.
Och han var inte inne på sitt rum. Jag fick gå upp ensam med en grej i handen som jag ställde på hans bord. Ja. Det är du.
Ja.
Vad kan vara? Alltså, slutet på 80-talet, tror jag.
Jaha, så pass sent.
Ja, mitten kan det vara också.
Ja. Men alltså de första åren som jag jobbade i regeringskansliet, det var bara för allmänheten att gå in. Mm. Nu hände det väl inte så mycket.
Nej,
hade du gjort det så hade ju
begränsningen
komma tidigare förstås. Aha.
Du har ett ovanligt namn.
Mm.
I Sverige i alla fall.
Ja, det är det.
Är det någon anknytning åt något håll.
Ja, jag heter Pettersson som flicka. Så att jag gifte mig till Tom Brock. Tom Brock är ett tyskt, nordtyskt namn. Finns ganska många i Nederländerna också, tror jag. Men jag tror inte att det är så vanligt där heller, egentligen. Det är min svärfar som jag kommer ifrån.
Han som var konstnär.
Just det.
Målade vackra tavlor.
Ja, det är de jag har nere i källaren.
Ja. Men du är med i konstföreningen också, visst är det väl?
Nej, det är, i Tyresö har jag aldrig varit med i konstföreningen. Jag var med i en konstförening på regeringskansliet.
Jag bara tänkte att det kanske vore intressant för konstföreningen att få titta på dem åtminstone.
Ja, det kan de få göra. Det kan de få göra.
Ja. Jag kan förbereda dem.
Ja, inte hela föreningen. De står ju nej. I källaren. Så att
tänkte på Miguel, ordföranden, till exempel. Ja. Skulle kanske vara intresserad. Jaha, din... Vad sa du? Svärfar kom ifrån Tyskland.
Ja.
Men han flyttade till Sverige.
Så han flydde till Sverige strax före kriget. Jaha. Eller före kriget. Men min man, han föddes ju, han var född 1935.
Det var före
andra. Det var före andra. Så att min svärmor träffade svärfar nere i Berlin då någon gång.
Aha.
Så att
ja,
så blev det.
Ja. Och då bodde ni i, vad sa du, Mälarhöjden?
Vi bodde i Mälarhöjden, ja.
Ja. Och sen flyttade ni till?
Sen flyttade Petri och jag till Rapsvägen.
Kärrtorp då, när bodde du där?
Kärrtorp bodde jag i som flicka, kan man säga.
Ja.
Ja, mm. Eller tonåring.
Mm.
Ja.
Vilket år kom ni till Rapsvägen?
78.
Då var ni inte de första invånarna. Nej. I det huset.
Nej,
det de byggdes väl i mitten på 60-talet, tror jag.
Ja, jag tror det. Ja, just det, 65.
Och sen flyttade du till det här som, jag vet inte vad ni kallar det, punkthuset.
Folk säger lite olika. Fyran, Mygdalsvägen 4 är det ju, och punkthuset.
Det är det hus som är högre än alla andra, nästan.
Ja, det är lite högre än husen i Sjötungan, men ja, inte så mycket, inte om man jämför nu.
Nej.
Med det som har byggts.
Nej, det får ni titta runt på. Det är inte så gammalt det här huset, är det 10 år?
Ja, 13 tror jag det är.
13, ja, just det. Så trevlig lägenhet att ha med fönster i många väderstreck.
Ja, faktiskt 4 om man tittar väldigt noga.
Ja,
det fjärde är bara ett litet fönster.
Ja, men ändå.
Ja, men ändå. Jag kan titta ut åt det hållet också. Ja.
Det finns ju egentligen bara 4 stora väderstreck, om jag säger så. Sen har man ju nordväst och sydöst och allt det där också. Ja, men ändå. Och hur trivs du här?
Jag trivs jättebra. Jag är så nöjd att jag flyttade och saknar inte huset. Där jag trivdes väldigt bra. För 5 öre. Möjligen skulle jag säga att någon gång kunde jag sakna här i höstas. När det var lite ruggigt att gå ner i bastun till exempel. Men det funkar väldigt bra här.
Du trivs här?
Jag trivs jättebra. Jag trivs jättebra. Och när jag blev ensam för 20 år sedan så hade jag ju såna här funderingar. Ja, ska jag flytta in till Södermalm? Det hade min man och jag funderat på om vi skulle göra när vi blev lite äldre. Men jag tänkte, nej, vad ska jag där och göra?
Mm.
Här har jag ju nära till allting och sådär.
Och du fick ändå närmare när du flyttade hit?
Ändå närmare när jag flyttade hit.
Det här var ett alldeles utmärkt hus som har som äldreboende.
Absolut. Det är ju, det är sånt här, inte äldreboende men 55 plus.
Ja. Jag sitter och tittar på tavlorna du har här. Är det din svärfar som har gjort dem?
Nej, det där är från Egypten. Det är såna här målningar på papyrus.
Jaha.
Det är nästan de enda tavlor jag har uppe.
De där med människorna på, man ser dem i profil.
Ja.
Och det gjorde väl ofta egyptierna.
Ja, just det. Det där är avmålningar från gamla målningar. Så det är inget gammalt utan det är nymålat.
Ja, Gun Tombrock, tack för att du ville berätta allt det här för mig och för Tyresöradions lyssnare.
Mm, tack ska du ha.
Och ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Gunnel Agrell Lundgren. Hej då!
Hej då!
I profileringen här i regeringen framskrider väl.
Moderniseringen utav regeringen hade sina skäl.
Nyuppdateringen utav regeringen var en god idé. Lätta och glättiga pil.